Hejsan och välkomna till avsnitt 3 av Aspelins arena. Denna gång har jag varit nere i Mönchengladbach och träffat Oscar Wendt. Borussia Mönchengladbach ligger ju på en delad fjärde plats med Dortmund i nuläget, och jag träffade Oscar 3 dagar innan stormötet mot Bayern München. Och han var minst sagt lite nervös om han skulle få möta Götze, Thomas Müller eller Arjen Robben på sin vänsterkant. Potato potato, kan man tänka. Detta blir ett extra långt avsnitt av Aspelins arena, men vi har ju förstått nu att det är göteborgarna som gillar att köta på mycket, och det gillar ju vi att de gör. Gå in på min Instagram för att se en bild på Oscar, men även backstage-bilder, och gå in på hemsidan aspelinsarena.se för mer information om podcasten. Här är vänsterbacken i ett av Tysklands bästa lag, Oscar Wendt. All right. Tjena Oscar, hur mår du?
Bara bra, tack.
Skönt. Ni i Tyskland har ju ett långt och skönt uppehåll. Hur känns det att vara tillbaka nu?
Det känns bra, äntligen starta upp. Vi hade ju en fantastisk höst, så att helst så hade man inte velat haft något uppehåll överhuvudtaget.
Nej.
Jag tror alla hade velat fortsätta, men skönt med lite ledigt och perfekt långt också, som man slapp träna på egen hand när man var hemma. Mm. Så jag tror vi fick exakt.
Var det en månads uppehåll?
Nej, för matcherna.
Ja.
Ja, matcherna är nog en månad. Det är nog en månad exakt. Vi spelar 22 december, spelar vi mot Wolfsburg, och sen så spelar vi på fredag som är den 24-25. Mm. Så en månad. Och så 12 eller 13 dagar fick vi hemma, eller fick vi helt ledigt då, över jul och nyår. Så det var rätt gött ändå faktiskt.
Mm, det var ju Miami med
tårarna. Ja, precis.
Ja,
hur kom det? Jag och min fru har varit där tidigare och gillar Miami. Och sen så pratade vi bara, alltså Ola och Emma är väldigt goda vänner till oss. Vi är nära vänner, så att, och de bodde ju i Eindhoven, så det är inte så långt emellan, så vi har umgåtts ganska mycket, och de har en dotter som är ungefär lika gammal som vår dotter, så pratar vi bara om det i höstas, typ att vi borde dra någonstans över nyår, var ska vi åka, och Ola lik mig då gillar amerikansk fotboll och NBA, så kollar vi lite vad, om vi kunde se Miami Heat, men de hade bara borta matchen över nyår, så det var lite synd, men kunde vi se Dolphins, så att, och för tjejerna var åka till Miami och sådär, så att, det blev bara att vi drog 5-6 dagar in till Miami över nyår, så att det var skönt.
Vad tror du om Olas nya klubb?
Jag tror det blir jättebra. Jag tror skönt för honom att han eller att hela situationen för han i Eindhoven är löst. Så att jag tror nog bägge parter är nöjda med resultatet som blev. Och för Ola så tror jag det är jättebra för han. Få en ny utmaning efter 4,5-5 år i Eindhoven. Ny utmaning, ny liga och sådär. Så att, jag tror det blir skitbra.
Mm. Men du trivs i Mönchengladbach, har ni köpt ett hus?
Nej, vi hyr. Fast vi bor inte riktigt i Mönchengladbach, vi bor lite utanför. Men vi trivs jättebra. Alltså, Tyskland är Tyskland, tyskar är tyskar. Men trivs jättebra. Fotbollen är ju överfantastisk. Allt som man Bundesliga att göra är hur bra som helst. Och vid sidan om så trivs vi bra, vi har ett bra hus, bor bra, nära till Düsseldorf, nära till flygplatsen när man ska hem. Har Branne och Howie, norsken i vårt lag, och deras
Norrfjärde.
Precis, deras bättre hälfter, vad man säger, deras tjejer, så att vi har en liten skandinavisk klick som umgås mycket och så där, så att det är jättebra.
Mm. Vad heter det? Hur har ditt liv förändrats nu när du blivit farsa?
Ja, herregud, allting har förändrats, får man väl säga. Bara till det positiva också. Men alltså du sätter dig själv i, förut var det väl första eller andra, man, alltså med tanke på man har varit gift och sådär. Men nu, alltså det första du tänker på när du vaknar är din dotter, och det sista du tänker på innan du går och lägger är min dotter också, givetvis. Och liksom sen, alltså alla små saker som man trodde var viktiga är ju fullständigt skitsamma nu. Ja, man vet vad som är viktigt, och man får lite perspektiv, lite annat perspektiv på livet och allt det där. Så att det är lika fantastiskt som jag tänkte mig och som jag hade hoppats på.
Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt när du var liten?
Jättebra, skulle jag vilja säga. Grym uppväxt. Jag bodde liten, alltså relativt liten stad, Skövde, mellan 40 och 50 000 invånare. Bra område, liksom så här, alla känner alla typ på gatan. Alla unga sprang liksom, vi sprang bara mellan allas tomter, över häckar och liksom så där, så det är väldigt öppet, vänligt.
Var det
skolan? Det är en annan grej. Nej, jag var väl alltså jag var helt okej fram tills jag började gymnasiet, tycker jag. Inget supergeni, och absolut inte någon som var speciellt dålig heller. Alltså gick ju nian med alla godkänt och 2 MVG i musik och idrott. Sen började gymnasiet. Det var lite annat. Jag gick handel, gjorde jag. För det passar bäst med fotbollsgymnasiet. Och eftersom jag hade stora drömmar och var väl, med respekt, alltså ganska bra jämförelse med många andra där, så att jag fick träna hur mycket jag ville med de som gick i åkers 1, 2 och 3. Så att istället för att du hade en eller två träningar i veckan med fotbollsgymnasiet, alltså din årskurs, så kanske jag hade 3 eller 4 och var med de andra också. Och sen när du missar en lektion så ringde de inte hem längre som de gjorde när du gick 7 till 9. Och fotbollen tog givetvis mer tid.
Styrdraget kom inte in där om du missade en massa lektion?
Det försvann ju efter ett tag. Jag märkte det. Det var inte speciellt bra. Men jag hade, alltså, jag ville ju bara satsa på fotbollen, så att min frånvaro blev ganska, ganska stor. När jag kom in på gymnasiet. Och sen efter 1,5 år så blev det klart att jag skulle flytta till Göteborg. Och så blev det liksom det sista halvåret där i skolan, så visste jag redan att jag skulle flytta till sommaren. Och då blev det bara, eftersom att jag visste att jag redan skulle flytta,
tvittade
bort fotbollstärningen. Ja, i princip. Och sen hängde i kafeterierna som alla andra muppar liksom, som inte hade något liv typ. Så att jag var bra fram till gymnasiet. Sen i gymnasiet Så fokuserade jag väl på andra saker än skolan, om man säger så.
Men du började ju inte din karriär i Götedal, utan i Skövde.
Yes.
Hur ser du tillbaka dina år innan Götet?
Inom fotbollen? Inom fotbollen. Jättebra. Alltså fördel att spela i alltså ute på landet, ute på, alltså det är inte så, Skövde är ingen jätte, alltså så liten stad är det inte, men det är ju inte Stockholm eller Göteborg, så alltså vi har alltid haft gräsplaner och så där jämfört med storstäderna, så och liksom stora fält med massa planer. Alltså jag tror det finns en fotbollscup i Skövde som heter Skadevik Cup. Jag vet inte om det är typ en av de största, om inte den största fotbollsturneringen i Sverige som bara spelas på gräs. För jag tror Gotia fortfarande har lite, alltså det är ju största fotbollsturneringen för ungdomar i världen, men de har väl lite konstgräs och lite sånt där. Så att det var ju alltid grymt och jättebra. Och sen så något som gjorde att det blev lättare för mig att flytta till Göteborg sen, jag flyttade i och för sig till utruppen först, men efter 2 månader så kom jag upp i A-laget. Och det som gjorde att jag kan klara mig relativt bra direkt, både liksom vid sidan om plan och på plan, var väl att jag tidig ålder spelade med de som var äldre och spelade seniorfotboll väldigt, som väldigt ung i division 3.
Men då blev jag in i Tvätterbarn.
Jajamän, när man var ung och talang så spelade man på mitten. Nej, jag spelade bara in i mitten när jag var i, när jag var i Skövde, i trean. Och alltså, hade du frågat mig i början när jag var vänsterback, så hade jag sagt att det var 10 gånger roligare som in i mitt. Nu så spelar jag ändå på ett sätt att spela, har en roll i det här laget som vi har nu, och även i Köpenhamn. Det var, alltså, jag är med mycket spelet, var med mycket spelet i Köpenhamn också. Så att jag är skitkul som vänsterback, men det var väl i början som man var väldigt, 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 väldigt tveksam som, alltså, till att byta, om man ska vara ärlig. Men
vem var det som fick dig att byta på
spelet? Vi hade, så jag tänker, Arne Erlandsen hade ju som tränare, en norsk kille, kom till Göteborg. Och vi var på träningsläger i Turkiet. Och sen så hade vi, tror vi skulle spela mot Galatasaray, typ sista matchen i träningslägret.
Göteborg mot Galatasaray?
Ja, jag tror det var så. Ja, jag tror det var så. Skulle spela den matchen, och sen så tror jag Jalle spelade vänsterback på den tiden, och vet du fan, Jimmy Svensson, jag vet inte om han var kvar då. Men i alla fall, lite skador och sådär som alltid händer på träningsläger. Så hade vi ingen vänsterback tillgänglig till den matchen, och så sa han att jag skulle gärna vilja att du kommer spela vänsterback idag liksom. Jag vill prova dig där. Relativt, alltså, han liksom, du vill spela fotboll, bra vänsterfot typ, och passningssäker och lite sådär. Så att, jag tror det kan passa dig bra, och jag tror det kan passa oss bra typ, så jag vill prova dig där. Och jag liksom bara, visst, men det är inte så att jag kommer, nej, men det är inte så att jag kommer stanna kvar där. Det var mitt första svar och min första tanke givetvis. Sen gick matchen gick, alltså, jag tror vi torskade typ 3-4-0.
Alla
noll igenom det, alltså. Ja, men typ. Vi torskade 3-4-0. Men det gick ändå okej liksom, för mig personligen. Och det kändes, det kändes okej. Och bra mycket roligare än vad jag trodde att spela vänsterback. Hade skit mycket boll. Och just det att vi hela tiden har allting framför dig liksom. Du har inte så mycket i ryggen, och just att du ser så mycket hela tiden. Så att det var inte så tråkigt som jag hade tänkt mig innan. Även om jag fortfarande efter matchen ville gå tillbaka och spela på mitten givetvis. Men det kändes ändå okej. Och sen så tyckte väl Arne att jag hade spelat så pass bra att han ville fortsätta med mig som vänsterback. Och så tänkte jag väl liksom som många andra när man är ung, att jag menar, det är en bra chans för speltid, och det där. Så i takt med att jag tyckte att det blev roligare och roligare, och det gick bra, och att jag fick spela, så blev det att jag stannade kvar där. Och sen så när Allsvenskan väl började och det gick på matcher, och vi hade en bra säsong då, vi kom 2 eller 3 det året tror jag. Torskade en avgörande match på Nyullevi mot Djurgården, 2-1 kommer jag ihåg. Och Hammarby borta. Men det är bra säsong, och så gillar jag det mer och mer, så blir det att jag stannar kvar där.
Ni var ett skönt gäng då, jättebra
inte? Vi hade ett fantastiskt gäng i IFK på den tiden. Vi hade ett grymt gäng. Alla var i relativt samma ålder, runt 20 där, 18, 19, 20. Det var jag, Marcus Berg, Jonathan Berg, Pontus Wernblom, Mattias Bjärsmyr, Kalle Svensson, Gustav Svensson. Ser jag inte glömma någon. Alexander Nudge, målvakt. Och vi umgicks väl i princip 23 timmar om dygnet typ, och den sista timmen sov vi. Men vi hade ett grymt gäng, hur kul som helst, gjorde allt ihop.
Parta mycket i hjärtat.
Ja, det var
minsa.
Det var en del utekvällar, och det kan nog alla skriva under på. Nej, vi hade skitrolig tid. Alla bodde själva liksom, även om alla, är vi kanske så, alla bodde i en lägenhet typ. Men det var fotboll och var väl ett par kvällar på stan efter vi hade vunnit och allt det där som jag menar, ung och sådär. Så det var,
saknar du den tiden när du var en ung typ?
Både ja och nej. Det är klart att den tiden var fantastisk och den kommer aldrig komma tillbaks. Men det är väl det som gör att man tycker att det var så fantastiskt också, för att det var just då det tillhör. Alltså varsak sin tid liksom. De åren i Blåvitt var fantastiska. Precis samma sätt som min tid i Köpenhamn också var helt fantastisk. Men det var då och nu är nu så att
Ja, men just på Köpenhamn då hade du Ståle Solbacken som tränare.
Mm.
Vad fick det att gå till Köpenhamn?
Ja, alltså det var väl väldigt mycket på grund av Ståle, måste jag väl säga. Alltså de ringde och liksom, de tog kontakt med IFK och sa att de var intresserade och ville köpa mig. Och jag ville väl bort också på något sätt. Jag kände väl efter nästan 4 år i IFK, så kände jag för att om jag skulle liksom bli bättre, så var jag tvungen att ta ett steg till för att fortsätta utvecklas. Första tanken var väl inte Danmark, alltså så sett. Men jag visste att FCK var bra, jag visste att de hade bra spelare. Mackan och Tobbe var där, Linderoth och Albeck visste jag ju var där. Så jag kände väl inte så jättemycket om själva klubben, mer än att det var en bra klubb. Tobbe spelade där, Mackan spelade där.
Storstad.
Men jag åkte ner till Köpenhamn och träffade CV, sportchefen och Ståle. Och spenderade en dag i Köpenhamn och Ståle liksom...
Lite Christiania.
Ja, nej. Inte den gången. Nej, men Ståle berättade lite på hur han såg på mig som spelare och hur han tyckte jag skulle passa in. Och lite det projektet som de var igång med och de målen som de hade med laget och med klubben. Vilket jag tror som satte väldigt stort avtryck i mig. Som nej, men som alltså Ståle var liksom ärlig och så där från första början och sa liksom att vi ska spela Europa varje år. Jag bara okej, dansk klubb typ. Men liksom alla de här målen som man pratade om och allt som man ville liksom, det var ingenting han sa, utan det var vad vi skulle göra liksom. Det var liksom inte så här, ja men vi vill vinna varje match. Alla vill vinna varje match, men det var liksom, det skulle vi göra och vi skulle spela Europa varje år. Och vi skulle vara liksom största klubben i Skandinavien, ursäkta mig, lite för mycket Göteborg. Vi skulle vara största klubben i Skandinavien. Vi skulle spela Europa varje år. Vi skulle vinna ligan varje år. Och vi skulle ha liksom... Ja, men alltså, hellre att spela med den pressen. För min personliga del, hellre att spela med den pressen än att ha så här, du torskar 3 matcher på raken och så, det gör ingenting, bara vi vinner den fjärde liksom. Man är ju en vinnare som person, man vill vinna så att, och sen så liksom gick vi igenom hela laget och det var liksom danska A-landslagsspelare, svenska, norska, Atiba Hutchinson som spelar Helsingborg Öster från Kanada. Så se om det var någon brasse som var där när jag kom. Cesar kom efter mig. Ailton kom också efter mig. Nej, det var nog ingen brasse där. Mm. Och de hade precis såklart med Jesper Grönkjär också. Precis typ någon dag tror jag innan jag var där. Och det visade också på deras ambition då liksom, för att Jesper var inte klar med sin fotboll på något sätt. Det var liksom inte så att han ville flytta hem och bara spela av ett par år i Danmark, utan han hade liksom jättehunger och jättemotivation fortfarande. Så att det liksom direkt efter när jag satte mig på planet på väg hem till Göteborg, så ringde jag min då tjej, nu fru, ringde jag till Sandra och sa bara liksom att vi drar liksom Köpenhamn, det känns hur grymt som helst.
Ja,
det var, ja precis. Jag fick bryta mig loss ur Vargflocken. Nej, men nej, jag fick bryta mig ur där då. Vi stack till Köpenhamn och hade 5 fantastiska år. Köpenhamn som stad, bland det bästa jag har varit i, liksom. Grym stad, har allt att erbjuda. Och danska livet överhuvudtaget, mentaliteten och allt det där var grymt då. Fotbollsmässigt, vi vann ligan 4 av 5 år. Och vi var i UEFA-kuppen, eller Euroleague som det heter nu, 3 år. Och vi var i Champions League 2 år, liksom. Så att grymt.
Grym. Men när du kom så var det ju backup först då.
Ja, backup alltså, som man sa, de hade André
Niklas Jensen.
Och Niklas Jensen kom sen med. Men Ståle sa liksom att det är vissa saker du ska förbättra sen när du har rättat till det. Så liksom, precis, han bara, vi skriver inte 4 år med dig för, om vi inte tror på det liksom. Men det var bra. De ville ha 2 spelare på varje position. Och när jag kom så var André Bergdahl där. Han har spelat i Borussia Dortmund, han har spelat i Ajax. Lite sådär. Och de sa liksom att det är jättebra liksom, du tar över efter han, du kan lära mycket av han. Och jag lärde väldigt mycket av honom också. Så att, och det var bra. Och sen när han försvann så skulle Niklas då, som har spelat, som är liksom urköpenhamnare, han är min agent idag också.
Jag tänkte, kan
det
inte
ha
varit
någon
tjuvknäpp
innan? Nej, men liksom han har är urköpenhamnare och spelar hela sin seniorkarriär innan han flyttar utomlands. Innan han spelar i City, jag spelar också i Dortmund, han spelar i City och
Fulham. Vi ska inte sticka bort Köpenhamn
eller? Nej, inte riktigt än. Nej, men och sen så skulle han då vända tillbaka till Danmark, eller han ville komma hem igen, och FCK liksom, vi måste ju ta hit honom eftersom att han är en ikon i klubben och allt det där. Så att då kom han hem och spelar väl ganska mycket i början, men det tog inte alls lång tid innan jag puttade bort han också. Och sen så var han kvar ganska länge i truppen, för att han var en viktig person att ha i truppen. Höll alltid humöret uppe, glädjen, och var ändå ganska många unga och allt det där. Så att det var ändå viktigt att ha rutiner när vi skulle ut i Europa och allt det där. Höll
han på planen?
Höll
han på planen?
Alltså han var grym i början och sådär. Men sen med takt, jag ska inte säga för mycket taskigt, men han var ju på väg. Han var väl på väg neråt och jag var väl på väg uppåt. Men det var roligt. Han kom och vi var konkurrera. Men från dag ett så bodde vi liksom i, vi bodde alltid ihop på träningsläger, på borta matcher och allt sådär. Och blev väldigt, väldigt, väldigt goda vänner. Både min familj och med hans familj. Och jag och Niklas blev väldigt goda vänner och är fortfarande idag. Och sen
när han, skönt
att
ha en
polare
som
agent. Både jag, alltså, så länge du kan skilja på det liksom, ja. Så att det inte blir att du alltså, och det kan vi, alltså, vi är så pass goda vänner och ärliga mot varandra. Så att om jag inte är nöjd med någonting, eller om han inte är nöjd med något, alltså, så kan vi säga det rätt ut. Och det är väldigt bra att ha. Så när han väl slutade med fotbollen och bestämde sig för vad han skulle göra efteråt, så tog han licensen. Och så hade vi pratat om det någon gång på skämt typ så här. Han bara, fan, vi kanske borde bli agent efter karriären typ. Så sa jag bara, skulle du bli där så skulle jag ta det direkt. Bara på grund av din personlighet typ. Och sen så blev han agent. Och sen löpte mitt avtal ut med den agent, med Martin Dahlin som jag hade innan. Och så blev det att gav sig själv typ.
Vi har sett några sköna klipp från fansen i Köpenhamn. När typ de sjunger Alla heter vänt i Göteborg,
ja.
Var du lite av deras favorit?
Låter det för själv gott att säga att man är, nej, ja, men jag tror, eller jag vet, jag tror min tid då i FCK, vet jag, var väldigt uppskattad av fansen och är fortfarande. Och de var fantastiska, jag hade fantastiskt stöd. Så att lite av en publikfavorit tror jag väl i alla fall.
Du ledde klacken någon gång måste.
Ja, och framförallt alltså inför min sista match då, eller våran, som vi var ganska många, alltså det sista året i Köpenhamn, vi hade ett fantastiskt lag liksom, vi var många som hade spelat väldigt länge tillsammans i FCK. Och sen hade vi fått in 2 stycken Claudemiro Bolaños precis innan säsongen skulle börja det sista året. Men så typ alla pikar nästan samtidigt. Och många av oss hade chansen att bli sålda innan säsongen. Men FCK sa liksom att vi tror att detta året kan bli riktigt, riktigt bra. Vi tror vi kan gå långt i Champions League. Och alla bara, vi gick till åttondel, kvart och åkte mot Chelsea. Vi hade ett fantastiskt år i Champions League också. Och vann ligan sådär 9-10 matcher före slut. Så att de valde liksom att behålla alla spelare istället för att sälja någon. Och sen så fick alla spela ut sina kontrakt. De som hade det, alltså de som hade kontrakt, alltså vars kontrakt gick ut efter säsongen.
Det var du.
Och sen så och inför den sista matchen då så var det liksom, det var sista matchen för mig. Jag gick hit till Borussia Mönchengladbach. Antonsson gick till Bologna. Sanka gick lite senare sen till PSV Eindhoven. Postbeck gick till Mainz, Tyskland. Polanius var kvar. Claudemir var kvar, de hade långa kontrakt. Det var deras första säsong. William Kvist gick till Stuttgart. Jesper Grönsjö gick till han la av, han är kommentator idag. Men han var ju King Kong i hela Danmark. Och är fortfarande, han är så jävla bra. Så det är löjligt.
Och det är inte Holgata som är King Kong då?
Jo, ja. Men på den tiden. Nu hade jag spelat inte med, alltså Branden var typ 10 år när jag var i FCK så att, men och så på topp hade vi Endoy som han är i Moskva nu. Och ja, Santin spelar han kvar. Han är i och för sig super nu men. Så vi var många. Och inför sista matchen då, några dagar innan, så hade vi träning. Och sen så kom de som leder den klacken som alltid står bakom mål, de riktiga, alltså de här som hardcore fansen. Så kom de ut till träningen och så sa de att vi vill att du går upp i kapotornet efter matchen liksom och kör, för att det är din sista match och allt det där. Så att, och det var en ära för mig också. Så att, det var bara att ställa sig i kapportornet och dra igång allting när matchen väl var över liksom. Vi skulle ta emot bucklan och våra medaljer och sådär, så att parken var fylld och ja, det var grymt, mäktig upplevelse.
Jag kan tänka. Men du och Glanche spelade ju på samma kanter. Mm. Hur bra var det samarbetet för din utveckling?
För min utveckling, jag tror, alltså min tid i Köpenhamn i stora hela var jättebra för min utveckling, både som fotbollsspelare men även som person. Och just på plan spelar mycket med Grönkär och alltså även om inte han hade så jättemycket att säga typ, alltså du borde göra så, han är ändå överoffensiv och jag var väl också relativt offensiv, eller är väl relativt offensiv, men även, jag måste även försvara liksom. Men hela hans inställning och lite liksom hur han var på plan, jag menar oavsett om vi spelar mot, inte i slutet, men de lagen vi mötte när vi spelade i Europa liksom, vi spelade mot Barca och Chelsea och allt det där liksom. Han hade full respekt men ändå ingen respekt för någon.
Hur var det att försvara sig mot Messi? Var det övergärdigt?
Och försvara mot Barca just då också. För det var ju det, alltså det året så var de alltså bland en av deras bästa år liksom. Så försvara mot Barca i stora hela var ju framförallt i parken måste jag ändå säga att vi gjorde en väldigt bra match hela 90. Alltså vi försvarade bra, vi anföll bra, vi höll i bollen. Vi fick 1-1 välförtjänt också tycker jag, måste jag väl säga. Men på Camp Nou däremot i Barcelona, fy fan, det var som kom ihåg det, första 20-25 var helt sjukt. Alltså det var som att, alltså efter 2 minuter alla gick ut och bytte till löpskor istället för fotbollsskor liksom, för vi bara sprang. Alltså vi försvarade rätt bra, eller vi försvarade väldigt bra. Det blev trots allt bara 2-0 om man säger så i Camp Nou. Och det finns större lag som har förlorat bra mycket större än 2-0 på Camp Nou. Så att men jävlar vad vi försvarade, jävlar vad vi sprang alltså. Det var folk överallt. Plan känns som dubbel, alltså storleken känns dubbel så stor. Det kommer folk från höger och vänster liksom. Det är inte så att de anfaller med en eller två, utan de anfaller verkligen med alla utom Valdes då. Eller Pinto som stod i och för sig. Han stod den matchen på Camp Nou. Men Nej, det var
tungt.
Ja, det var jobbigt. Man var bra trött efter den matchen. Ja.
När du gick till Köpenhamn så var det ju långhörd.
Mm.
Var det något vad inblandat där?
Nej, det var inte jag.
Det var inte du?
Nej, jag tackade nej till det. Det var Bella, ja, det var, alltså jag hade långt hår. Bella, Fredrik Berglund var ju också där. Han kom också samtidigt som mig. Han var också där. Han hade också långt hår. Och det var liksom så här, i Danmark överhuvudtaget liksom, har du långt hår liksom, så är det svenska hår liksom. Alltså alla svenskar har långt hår typ, eller så här.
Mm.
Det är någon jävla grej de har. Och sen så skulle vi spela någon match i Champions League, och våran president på den tiden då, Flemming Östergård, Donnie, också kung. Han liksom gillade inte alls
det svenska
utseendet. Nej, men typ, alltså det långa håret. Så han liksom till Bella säger: Bella, om du gör mål idag så får du... Jag tror han hade, på den tiden hade en restaurang tillsammans med en kompis. Så sa han liksom att om du gör mål idag så kan du käka varje dag på min restaurang i ett år gratis. Men om du inte gör mål, då får du klippa av dig håret liksom. Och Bella var, visst, ja men det är lugnt, jag kommer göra mål. Och sen kom han till mig och liksom: Oskar, om vi vinner idag så kan du behålla håret, förlorar vi så måste du klippa av det typ. Så jag bara nej, det är bra typ. Jag kommer ändå dra av det snart ändå, så men nej, skit i det. Inget vad typ. Mm. Så han bara okej. Och så torskade vi 1-0 mot Celtic borta. Och sen så flög Bellas hår. Sen så bara tröttnade jag på det, för jag hade haft det länge typ, så bara klippte jag av det. Men det var Bella förlorade ett vad, inte jag.
Nej, okay.
Men Bella gjorde det.
Nej.
Så det var till hälften rätt.
Ja, men för minst det var någon polare med som klippte sig. Så hade han klippt sig upp på sidan.
Ja.
Då kom och sa: Åh, jävlar, har du gjort Oskar Lindros? Och han bara: Nej, för fan, jag är vänt.
Exakt. Ja. Exakt.
Så det satt sig liksom i Sverige också.
Ja.
Men du var jagad av länge i Köpenhamn. Mm. Och massa klubbar och sådär. Varför var du med sin lär?
Alltså, som jag berättade innan det med, som, alltså det var många av oss som hade alltså som hade chansen att bli sålda, men som FCK valde att inte sälja då, för att de liksom...
Men då ville inte du?
Det var...
Lite
så. Ja, men lite så var det. Alltså det var klart, jag hade chansen att gå innan, var jag kanske inte var liksom 100% inställd på att jag skulle gå, men det är ändå kanske alltså första tanken var i alla fall inte nej. Men FCK vill inte sälja, och liksom de sa, alltså de pengarna vi kan få för 2-3 spelare, vi kommer få mer om vi kvalificerar för Champions League liksom. Och under den tiden också, FCK var så välmående, hade en fantastisk ekonomi, liksom klubben bara växte och växte. Så att de tyckte liksom att de sportsliga framgångarna var viktigare. Och de hade givetvis, de hade råd också, och alltså det är enkelt att säga: Nej, men vi säljer inte det för sportsliga framgångarna är viktigare. Men alltså, om du har ett kapital så är det ganska enkelt att säga. Har du inget eget kapital så är det givetvis svårare. Men så att därför så hade jag kunnat hamna någon annanstans om de hade valt att sälja mig. Men nu ville de inte, utan de ville att jag skulle stanna kvar, vilket jag inte hade någonting emot alls. För att liksom, jag kände att vi var ett väldigt bra lag, och alla kände på sig att det låg någonting inför den här sista säsongen.
Men då vill du snacka med Barca idag,
eller?
Men de
var inte så. Nej, alltså det var bara... Alltså det vet inte fan ens vad det var, men...
De såg riktigt potential om du sprang där på...
Ja, men, ja precis, ja. De tyckte mina löparskor var fantastiska. Nej, jag tror, jag vet inte, de hade bara sett något klipp eller så här, lite video från FCK, och tyckte väl att det var några spelare som hade spelat bra typ.
Men nu,
och jag var en av dem typ.
Har du spelat Jordi Alba nu?
Ja, bra fråga alltså. Kanske på en kall decemberdag kanske. Nej men sen så att, och så efter sista säsongen så fanns det lite intresse lite här och var, och sen så kom Niklas Timmer och sa liksom att jag har en tysk klubb liksom. Och jag bara okej. Kände inte till Bundesliga så där jättemycket. Borussia Dortmund visste jag, kände givetvis till, Bayern München, Schalke till viss del, men nej precis. Och Bundesliga var inte alls hypad hemma eller liksom så här, och har jag aldrig har aldrig varit heller, och jag är väl inte så jättehypad egentligen nu heller, alltså det är bara Bayern och Dortmund som är hypade liksom. Med all rätt också. Så jag kände inte så mycket till det. Och jag bara okej, vilken klubb typ? Han bara Borussia Mönchengladbach. Jag bara okej, Dahlin har spelat det, Patrik Andersson har spelat det, Jürgen Pettersson, bla 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 bla. Min andra tränare i FCK, Peter Nilsen, har också spelat här, liksom danskar har varit här. Så jag bara okej. Och liksom, så man kände, jag kände ändå till Mönchengladbach som klubb, alltså så att jag hade hört namnet innan och liksom visste att det var en traditionsrik klubb i Tyskland. Visste väl inte om vilken tradition som klubben hade, som man har fått reda på i efterhand eller som man har lärt sig. Och så bara, men om de har ett erbjudande, låt oss titta på det liksom. Och Niklas tog kontakt med Borussia med, och sen kom sportchefen Max Ebel och vår teammanager Steffen Korell flög till Sverige och jag och Niklas träffade dem. Och de la upp en plan liksom för vad de hade för tank, eller liksom vad de hade för plan för liksom för klubben framförallt. Liksom det är väldigt väldigt mycket för klubben och liksom vad hur man
hur vi personliga.
Nej, alltså det var väldigt mycket liksom hur de ser på Borussia och vad de hade för planer för Borussia. Och
undrar inte så att man var för jag för roll i detta?
Nej, alltså både jag och nej. Sen så givetvis så sa de hur jag passade in i deras ja. Pussel om man säger så. Och sen så var det ju så att inför den säsong, eller liksom den sommaren då så hade de ju precis klarat sig kvar i Bundesliga. De hade de slog Bochum i kval. Bochum kvala från Zweite Bundesliga och
men var Roy Sedan kvar?
Ja, man. De har precis klarat sig kvar liksom och jag bara fan. Ja, den du ville spela typ, då visste man inte heller liksom så här, fan shit, de har precis klarat sig i Bundesliga och bla 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 bla. Men de liksom att det finns en enorm potential i laget och vi har några riktigt riktigt bra spelare och allt detta. Och efter det mötet då så kändes det bra och ju mer jag lärde mig om Bundesliga och allt det där så kändes det som ett bra val. Ståle försökte få med mig till Köln men det gick inte. Ja precis, det var i efterhand jättebra. Även om inte det var inte långt gånget alls, men så att, men det kändes jättebra med Borussia och så valde jag Borussia.
Hur snabbt lärde du dig tyska? Och
jag tror
du gör det direkt, va?
Ja, typ. Alltså, de sa liksom att klart i början när du kommer hit så kommer vi givetvis hjälpa dig med språket och vi kommer prata engelska med dig. Men liksom efter en månad, en och en halv liksom, så blir det ingen särbehandling längre, utan då får du antingen så får du lära dig eller så får de andra översätta till dig liksom, som kan engelska. Och Howie Nordfeldt var ju här redan, så han kunde liksom, de bara, han kunde prata med dig. I princip. Men jag lärde mig ganska fort. Framförallt allting som hade med fotboll att göra gick jättefort med språket. Ganska enkelt. Sen tyska tycker jag, alltså jag tror det finns svårare språk för en svensk att lära sig än tyska. Så att det gick relativt enkelt. Och men så fort du kan fotbollstermerna, du klarar det här. Sen sitter du och pratar och du är väg på liksom, vi är väg på hotell alltid för match och lite träningsläge. Du sitter och pratar, du snappar upp fler ord allt eftersom. Och sen menar, min tyska är inte fantastisk nu. Jag pratar säkert lite så här, har en du cykel liksom, istället för har du en cykel typ. Men alltså, alla fattar, de förstår vad jag menar, jag förstår dem. Så att jag klarar mig.
Vilken betydelse har Lucien Favre, din tränare? Alltså, hur är han som tränare?
Väldigt noggrann. Fruktansvärt noggrann.
På vilket sätt? Liksom.
Ja, alltså allting typ. Alltså, jag kommer ihåg, vi spelade någon match och så.
Du har inte kunnat ha den långa frillan här.
Ja, det hade nog inte varit så farligt. Men alltså, det är ju, han är väldigt noggrann. Alltså, han liksom, om du går ut för att täcka ett inlägg liksom, och sen så, för mig då, jag är vänsterback, om jag liksom går ut och så täcker jag med typ högerbenet. Och sen så när vi liksom, vi tittar alltid på video från alla våra matcher, till och med träningsmatcherna.
Hela laget
sitt samlat.
Alltså, kolla här, Oskar.
Ja, men precis, Oskar, här får du skäpa till det typ.
Är det så?
Ja, ja, alltså vi kollar, vi går igenom allting, alla highlights från alla matcher, träningsmatcher, tävlingsmatcher. Och sen så kan han liksom säga typ att här försöker du täcka med högerbenet, det är fel. Du ska gå med vänsterbenet typ. För då är det större chans att bollen går upp i banan eller till inkast istället för att den går till hörna typ. Alltså väldigt, väldigt noggrann. Väldigt ja, alltså, ja, och ibland så, jag menar, beroende på, jag menar, ibland så hinner du inte slänga upp vänsterben, utan du slänger upp det benet som är närmast typ. Mm. Eller med tanke också på vilken fot du har i backen typ. Men han är väldigt noggrann, så han är väldigt väldigt taktiskt inriktad också. Väldigt duktig taktisk. Och det är väl en av våra som har gjort, eller som är, att vi har varit så pass bra också under den tiden han har varit här, att vi har haft ett väldigt organiserat försvarsspel, liksom alla, liksom alla kan sina roller, alla vet exakt vad de ska göra. Och förra året, vi hade liksom ingen bra säsong. Alltså, vi var inte dåliga på något sätt, men liksom, vi kom 7 eller 8 förra året, 7 tror jag, 7-8 förra året. Hade problem med, liksom, vi var inte så jättesprudlande, alltså vi var inte så jättefarliga offensivt, men vi var alltid stabila bakåt. Och det har väl också hjälpt oss, och framförallt i år också, att komma. Eller en av anledningarna till att vi ligger där vi ligger liksom. För det, alltså, om man ser på många lag, men det känns som att det alltid är en skräll typ varje omgång här typ. Schalke torskar mot något lite mindre lag liksom, som man tror inte alls är möjligt. Men så förlorar de, och när de förlorar så förlorar de med 3-2 istället för 1-0 eller liksom så här. Så att, och det är fotbollen i Tyskland liksom, det är full fart, tempo hela tiden, upp och ner, fram och tillbaka, mycket misstag som man utnyttjar och så där. Så att, vi har kommit väldigt långt med vårt försvarsspel.
Och ni ligger 3 nu. Ja. Vad var ert mål i början?
Alltså mål och mål, alltså det är klart, vi har väl pratat om det och sagt hela tiden inför säsongen att, och framförallt när vi fick Max Kruse och Rafael också till oss, för då visste vi att då hade vi liksom lite extra krut i fram, att vi har en väldigt potential i vårt lag och i våran trupp. Väldigt ung trupp, väldigt många lovande spelare, tillsammans med några äldre liksom som håller stabiliteten och allt det där. Så att vi har alltid vetat om att vi har en väldigt potential. Så att vi vill ju blanda oss in i kampen om de europeiska platserna då, topp 6. Sen att vi ligger 3.
Före Dortmund liksom.
Ja, men precis, det är väl lite över förväntningarna. Mm. Om man sett till innan säsongen, sen att vi ligger topp 4 om man säger så. Sett efter hur säsongen har varit och hur vi har spelat liksom match för match, så tycker jag inte att det är sån jätteöverraskning. Men om du ser till innan säsongen, så är det klart att det är lite förväntat.
Mm. Vad är ditt personliga mål med oss?
Personliga mål med vår säsongen är väl att vi ska fortsätta försöka fortsätta så som vi har gjort på hösten. Både för mig personligen, men viktigast som alltid att vi som lag fortsätter på samma sätt som vi har gjort hela hösten liksom. Vi har vårt spel. Det är det som har varit väldigt som har varit väldigt bra också. Alltså inte bara det att han är liksom taktiskt i försvarsspel, utan liksom vi har en spelidé offensivt som vi kör på 100% och som alla har, som liksom alla är lojala till vårt spelkoncept, och alla ser man underkastar sig våran filosofi, våran spelidé. Så att vi ska hålla i den och fortsätta vara stabila, och om det är så att vi kommer in någon svacka, så ska vi se till att göra den svacka så kort som möjligt. Men absolut fortsätta som vi har gjort i under hösten.
Ni är obesegrade här i flera raka matcher i ligan, och ni har inte förlorat på hemmaplanen. Hur viktigt är det enorma stödet på hemmamatchen?
Sjukt viktigt. Alltså jag tycker generellt för alla lag i Bundesliga så är alla väldigt starka på hemmaplan, och det är väl för att
det är mycket publik.
Ja, alltså publiktrycket, alltså just det med Bundesliga är ju helt överlägset överjävligt bra. Alltså vart vi än kommer, vilka vi än spelar mot, hemma, bortaplan, så är det alltid fullt i princip. Alltså det spelar ingen roll om, alltså vi spelar här hemma en fredagkväll 8:30 mot det laget som ligger sist. Och våran arena tar liksom 54 050, tror jag. Eller 54 010. Och det var liksom 53 500 på den matchen. Och sen så spelar vi en lördag 3:30 på dagen mot Dortmund. Och det är lika mycket liksom.
Mm.
Så det spelar ingen roll. Publiken i Tyskland det är grymt. Och det är alltid så. Men vi spelar borta mot Hoffenheim. Hoffenheim stad är typ så här 3000 invånare, men deras arena tar 32 000, och den är också alltid fullsatt.
Nu kommer det vara en Hamad där liksom.
Nej, precis, nu är det överfullt. Nu har de folk som står utanför till och med. Nej, men så att, och vårat tryck här i Borussia Park och under hösten, och givetvis i takt med att det har gått liksom så pass bra som det har gjort, så har ju vårat hemmastöd har varit helt helt sjukt. Och
har du kunnat tänka dig att lära klackarna?
Ja, jag måste lära mig låtarna först. Men,
de kör inte alla heter väl.
Nej, inte riktigt. Nej, de har inte lärt sig den svenska orden än, men det kanske kommer. Nej, men de skötte det så pass bra. Och sen också, jag menar, vi var även på bortaplan i fjol när vi spelade mot Lazio i, vad var det, 16-8 i Europa League. Vi spelade mot Lazio på bortaplan. Jag tror vi hade typ, kan det vara 12 000 Borussia-fans på Olympiastadion. Liksom hela kurvan bakom ena målet liksom. Så det var, de är liksom, de är fansen är där. Och framförallt, jag menar, ligger vi under eller om vi leder, det spelar liksom ingen roll. De är alltid där och sjunger och hoppar och krigar liksom.
Och när man har varit i stan så förstår man att de behöver ju någonting liksom.
Så lyfter upp deras vardag lite. Annars är det så jävla grått. Ja, det har du i och för sig jävligt rätt i faktiskt.
Genom hela din karriär så har du gjort typ ett mål eller bland inget mål per säsong. Nu har du tre på tretton. Vad är det som har hänt?
Sjukt, jättebra fråga faktiskt. Jag önskar jag kunde svara på det, för då hade jag gjort.
Men är du mer offensiv kanske du tar?
Ja, det är klart. Alltså, jag tror nog jag är mer offensiv nu. Även om jag alltid har varit ganska offensivt inriktad, så tror jag nog att jag är ännu mer. Alltså, det har blivit mer och mer.
Mm.
Och sen också på det sättet vi spelar. Vi spelar väldigt så innan de andra två säsongerna som jag har varit där, så har vi spelat jag ska inte säga att vi har bara spelat kontringsfotboll, men vi har spelat väldigt mycket på omställningar. Och liksom varje gång vi har vunnit boll, så har det liksom, så ska det gå i 200 km/h varje anfall.
Kan du vinna bollen högt upp?
Ja, men eller oavsett om vi har vunnit den lågt också liksom, vi har bara liksom, det har gått väldigt väldigt fort fram liksom, så snabbt som möjligt mot mål. Nu är vi väl mer
alltså,
ja, men precis. Nej, men nu är vi ju lite mer bollinnehavsinriktade, även om vi givetvis spelar på mycket på omställningar också. Tysk fotboll är, alla tyska lag är bra på omställningar, grymma. Dortmund och Bayern är ju helt, ja, de är, ja, de är sjukt bra på det. Men alla tyska lag är väldigt mycket omställningsspel. Men vi har liksom ett bra bollinnehav, så att man hinner liksom komma med fram. Och liksom vägen till motståndarmålet är bra mycket kortare liksom när du har ett högt bollinnehav. Och liksom, och det är skillnad på, har du 40 meter till straffområdet eller om du har 100 meter straffområdet, eller 80 meter straffområdet, så givetvis så kommer du komma fram. Alltså du kan löpa med fler gånger. Det är en liten skillnad på att sprinta 30 meter och sprinta 80 meter liksom. Du har lite, kraften räcker till för fler löp och sådär. Och sen är med mycket i spelet och får mycket boll. Och sen givetvis kanske jag också tagit lite mer avslut än vad jag brukar. Jag har alltid liksom kollat för passning eller inlägg först och avslut som andra alternativ. Och nu går jag väl lite mer på eget avslut istället för att passa hela tiden. Det är typ det snyggaste målet också. Det är som är det sjuka. Ja,
det var en skön skottfint där.
Ja, men, och träff. Ja, precis. Riktigt gubbfint alltså. Och sen jätteträff med högern. Det är första och sista gången tror jag någon, som det kommer hända. Men den satt bra där. Så att,
Jag har tänkt på en sak. Du tar väldigt sällan gult kort. Är du lite sällan på planen?
Ja, både ja och nej. Alltså jag är väl ingen tacklingsspecialist så där direkt. Jag är riktigt dålig på att glidtackla alltså. Jag har aldrig varit bra på det. Men jag tror mycket att jag står upp väldigt väldigt länge. Det är inte så ofta jag lägger mig eller kastar mig typ. Jag tar hellre en tackling eller en duell axel mot axel än glidandes.
Mm. Men när du lirade i Köpenhamn så fick du köra lite rap och sådär i omklädningsrummet. Varför du köra här i Mönchengladbach?
Jag spelar vad jag vill faktiskt.
Men då har ni sådär bestämd innan varje match där, en sån...
Nej det har vi inte. Alltså i omklädningsrummet överhuvudtaget så här, till träning och sånt, alltså då spelar vi all musik i princip. Även om jag tycker att jag... Branne böter för sig lite nu. Han trycker i sin telefon ibland också. Så mestadels är det väl jag och Branne som spelar musik. Men då kör vi bara vad som helst typ. Sen inför matcherna, inför i år, så gjorde vi en spellista. Alla spelare valde två varsina låtar. Och sen så kör vi den bara innan match.
Vilken var det jag tror
du för? Jävligt bra fråga alltså. Jag kommer inte ens ihåg det så länge sedan.
Okay. Vilka är dina polare idag?
Alltså givetvis då, alltså Branne. Som han är svensk och säger, alltså jag tar hand om han som att han skulle vara min lillebror liksom. Så givetvis Branne och Howie som är norsk. Alltså det blir ju så per automatik. Sen gillar jag ju bägge två också. Så att
det är ställt annars.
Ja, ah, eller annars har det varit lite jobbigt att umgås med någon som man tycker om. Nej, jag gillar bägge två skarpt. Och Branne är ju fantastisk. Så att givetvis umgås vi mycket med dem och med Branne tjej och med Howie tjej också. Sen så är jag väl alltså bra kompis med alla i princip. Men det är ju de två som jag umgås med mest. Även om jag givetvis nu när man är gift och har barn och sådär, så är man ju mest med sin familj också, eftersom vi har ofta dubbelträningar och vi är alltid på hotell dagen före match och sådär. Så, just under säsongen så är jag väl mest hemma och hemma och leker med
min dotter.
Jag är mest hemma och leker med min dotter liksom.
Hur skön är Arango? För det känns som att han är en typ sån som jag kan smälla bollen i ribban 5 gånger i år på
träningen. Arango är legend. Han är en riktig legend. Så jag kommer ihåg när han spelade i Mallorca och så att jag allt, alltså han är grym. Han har en vänsterfot som ingen annan kan ta det, eller liksom han är, stressar inte upp sig för någonting. Jag menar, är han trött liksom så går han hela träningen typ och skiter ju i det liksom. Och har erfarenhet och, men ändå är grym liksom. Så får han bollen och sen så gör han någonting med sin fot liksom, så är det bra. Så att, han är grym.
När du inte var given i starten av den här matchen, så var du lite sugen på att bli
utlärare.
Eller du vill ha mer speltid?
Ja, det vill jag definitivt ha. Ja, det blir lite alltså, fel. Det blir i alla fall inte som jag hade tänkt mig när jag flyttade hit. Jag missar ganska mycket av försäsongen. Mitt första år. Min första säsong. Var på när jag kom då liksom, så sa liksom Lutsen att liksom, ingen stress. Du ska få din försäsong så att du har din grund liksom i kroppen innan du börjar spela, och det hade jag absolut inga problem med. Så han sa liksom att ta 2, 3, 4 matcher typ innan du kommer in i laget liksom. Och det hade jag absolut inga problem med. Jättebra idé, och givetvis jättebra att få den träningen, så att det inte var så att jag liksom skulle ha gå in och träna typ en vecka och spela en match och sen gå sönder eller sådär. Så det var bra, men problemet var bara då att, så detta var ju liksom säsongen efter vi hade kvalat oss kvar. Vi vann de första 4 matcherna. Vi slog Bayern borta i premiären. Vi slog Wolfsburg hemma, Stuttgart hemma, och sen och de 3 första matcherna liksom, det var mot lag som ska ligga på den överdelen i tabellen. Så vi har vunnit de 4 första matcherna liksom, och det var eufori igen i Gladbach. Och Lucien liksom, Oskar, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill att du ska spela, men jag kan inte göra några byten. Laget går som tåget. Vi har vunnit varenda match hittills liksom. Men liksom, vänta bara på din chans, för att jag tror på dig och du ska spela liksom.
Och då valde du att stanna?
Ja, men detta var ju så tidigt in liksom, så, men det var frustrerande givetvis. Men så fortsatte det så hela hösten. Och sen till vintern så pratade vi igen då, innan vi skulle gå på semester, eller innan juli, vi skulle åka hem. Pratade med Lotsen igen då liksom, och jag sa till han, liksom, han sa att jag förstår att du är frustrerad, och han bara, jag kan se det på dig. Och jag förstod att han såg det, för det var ganska oundvikligt att se att jag inte var nöjd.
Du gick som arango på träningen.
Ja, men precis, ja men precis. Nej, jag var inte nöjd givetvis. Men han sa liksom att jag kan liksom inte göra några byten, och på ett sätt så förstod jag han, men i min egen, eftersom att i min egna frustration så var jag ganska blind mot allt annat liksom, så att jag var ju bara, och man tänker ju på sig själv mest i den situationen. Så liksom jag bara, okej, okay, håller käft, jag säger ingenting, jag kämpar hela den här våren som kommer, och sen så får vi se hur det ser ut i sommar. Våren kom, fick lite skador och så jag spelade ändå 6-7-8 matcher från starten våren ändå. Och sen så kom den nya säsongen, jag var här, var med på försäsongen. Och vi började, och Filip fick spela igen första matchen, och då...
Han är
lagkapten. Ja, stämmer. Och då tappade jag det helt typ. Och liksom då så ja, blev jag ganska... Jag var inte så nöjd. Och så pratade vi igen liksom, och så han bara, ja, jag har hört att du vill bort. Och så här, jag hade inte pratat med en enda människa i hela världen. Och jag bara, nej, jag har inte sagt till någon att jag vill bort. Det enda jag har sagt är att jag vill spela liksom. Och är det så att det inte går att lösa här, då kanske vi får titta på en annan lösning. Men jag vill bort liksom. Och sen så sa klubben liksom att nej, alltså du kommer inte bort liksom. Du är kvar här. Du är viktig typ. Jag var viktig, jag sitter på bänken. Men de bara, det är det vi vill satsa på. Du ska spela här, så att vi kommer inte på fråga liksom. Niklas försökte prata med dem också, de bara, kommer inte på fråga. Det är väl lite positivt på ett sätt också liksom, att det bevisar att de tror på mig till 100%. Även om jag hade svårt att se det då, eftersom att jag inte var på plan. Och sen så gick det några matcher in på den hösten då, min andra säsong. Sen skadade sig Filip, och så spelade jag. Och sen så spelade jag väl, två tredjedelar av förra säsongen. Och det gick bra. Och sen inför denna säsongen så
Var det fest denna säsongen?
Ja, fast jag missade de första 4-5 matchen också. Men det var på grund av att då hade jag varit med landslaget, så fick vi extra semester. Och sen så fick jag lite extra för att jag hade bytt, för att jag fick i list då, under semestern. Så kom jag tillbaka liksom, och så var det liksom att vi som hade fått förlängd semester, vi var några som kom lite senare än de andra, liksom han sa att ni är liksom inte lika fit som de andra är, som har varit hela tiden. Så att ni ska bara komma i form. Och sen så kom jag i form, och sen dess har jag spelat. Och förlängt mitt kontrakt. Ja.
Jävla vändning.
Ja, jävla vändning. Men det var liksom det med att förlänga mitt kontrakt. Det har egentligen varit, det var liksom igång sen förra, vad blir det nu? Ja, sen typ januari, februari förra året. Så de sa liksom att vi kommer komma med ett liksom, vi vill förlänga och sådär. Sen så jag bara, ja visst, typ, vi får väl prata om det. Och sen så prata lite kallt om det, och sen så togs det upp igen under sommaren, och sen så förhandlade under hösten, och sen
kunde förhandla upp liksom lön och grejer.
Nej, alltså det var väl, alltså jag hade väl samma krav, eller vi hade väl samma krav, eller krav vi hade, krav är fel ord, men vi hade samma önskemål innan jag spelade min första match denna säsongen, som jag hade efter jag hade spelat 4, om man säger så. Och sen och de klubben ville hela tiden förlänga, och liksom vi satt och pratade om hur mycket de trodde på mig, och att de ville att jag skulle stanna kvar och så där. Så att det var inte så mycket att tänka på. Och jag trivs jättebra, så att det var bara att bli eniga. Och när vi väl blev eniga så var det bara att gå upp och signa.
Vi snackade lite landslaget med det. Du har gjort 21 landskampen, men tyvärr är det matchen mot Ungern som du är känd för i Sverige. Hur var du psykiskt efter den matchen?
Alltså jag tror jag var nog den som tog den matchen minst hårt. Alltså, det var inte, alltså jag är inte så dum att jag inte förstår att jag inte gjorde någon bra match liksom. Så det var ingen toppmatch på något sätt. Det var, alltså jag spelade en dålig match.
Jag tyckte det var kul att det var två halvkassa grejer. Inte bara på grund av det, utan det var ju skit innan också liksom.
Alltså, och sen givetvis jag menar, det var några enstaka situationer som var som jag inte, som inte var bra, som det var misstag i. Sen i övriga matchen och i andra halvlek framförallt, så var med mycket i spelet och gjorde många bra grejer också, men klart, givetvis överskuggades det av det negativa. Och sen så blev det ett jävla rabalde på grund av det, eller efter den matchen. Alltså jag vet inte. Nu ska inte jag säga en klyscha typ att jag läser inte tidningar, för jag läser jättemycket tidningar, men jag gillar inte att läsa om mig själv. Vare sig det är negativt eller positivt liksom. Om inte det är ett reportage så. Men jag läste väl inte allt, men givetvis så det var svårt att undgå liksom, att folk tyckte att jag var sämst och massmördare typ. Men ja, det var, jag fick väl veta att jag inte, att matchen inte var bra, om man säger så.
Men i början var det ju Safari versus Dent typ. Men nu är det ju snarare Martin Olsson versus Dent. Vem är bäst på det för?
Det är absolut inte upp till mig att avgöra, men Martin är en jätteduktig spelare, skitbra kille, spelat i England och Premier League massa år, så att, Martin är skitduktig och tycker själv att jag är rätt duktig själv, så att, det är bara bra att landslaget tar, jag tar upp den kampen när jag får chansen igen, men, och det är bara, alltså, ju fler bra spelare som landslaget har till rådighet är bara positivt liksom. Så att, det är väl jättebra att det är flera som, att det finns konkurrens, och det inte bara är så att det finns 11 spelare och sen om du får 4 skador så har inga spelare kvar liksom. Så att, det är skitbra för Sverige som land och som lag att det finns konkurrens på så många platser som möjligt.
Egentligen 2008 så var det ju reserv på hemmaplan.
Ja, precis, stämmer.
Man hoppades på att någon skulle skada sig då.
Nej. Nej, det var, alltså klart, jag hoppades på att jag skulle komma med givetvis. Men det var nog mest en överraskning att jag var reserv överhuvudtaget tror jag. Just den gången. Så att jag tänkte inte mer på det än att jag var glad för att jag var reserv typ.
Men du var med nu mot Österrike här och varit med ett par gånger innan oss. Hur är stämningen i landslaget just nu tycker du?
Ja, just nu kanske inte det är så jättepositivt, eftersom att alla givetvis
okej, men just nu, men nej,
överlag alltså, jag, min uppfattning, alltså, det har alltid varit fantastisk stämning när jag har varit med i landslaget. Alltid. Och jag har alltid haft kul när jag har varit med i landslaget. Liksom, du får träffa grabbarna igen liksom. Det är som att komma tillbaka till skolan typ efter ett sommarlov. Ja, men det känns verkligen så. Du träffar dina gamla polare igen och så att stämningen har alltid varit bra när jag har varit med.
Grupperingar
finns på det sättet att alltså vissa är bättre vänner med andra än, alltså förstår du mig? Det är samma som om det är, ja precis, på ett arbete eller på, eller i en klass eller vad som helst. Men grupperingar i negativ term har jag aldrig upplevt i alla fall.
Han var egentligen fick stanna utanför förbundskapten. Vad tycker du om
det? Det var jättebra. Alltså, jag tog Sverige till EM, missade VM i playoff mot en motståndare som givetvis var väldigt, väldigt bra. Och sett över 2 matcher så får man säga att Portugal var väldigt bra.
Hade du hunnit kanske med
Ronaldo? Det tror jag ingen hade gjort. Så att missa VM med minsta möjliga marginal och ha tagit Sverige till EM liksom. De 2 mästerskapen han har jobbat för, så att det finns nog ingen som kan klaga på hans resultat. Så att,
men har ni mycket kontakt? Så?
Alltså det är klart jag har pratat med Erik några gånger på telefon, men jag tror Mackan och den rollen som Mackan har, så är det väl han som sköter
snacket
med spelarna. Ja, mestadels typ mellan när man inte är samlade. Så tror jag väl det är Mackan som sköter den största kontakten då. Jo, det är väl också till stor del den rollen han ska ha, liksom, ha kontakt med spelare så att liksom, du kan komma med saker till honom och sådär.
Det är skönt att
ha honom. Ja, absolut. Och jag känner ju Mackan sen tiden i Köpenhamn och sådär, så att vi är vänner på det sättet. Så att, och Mackan har ju också kontakt med, så att, på det sättet.
Han lägger inget gott åt
till... Ja, det får man bara hoppas.
Efter Mönchengladbach, har du tänkt avsluta karriären i ett år?
Det hade varit en dröm. Alltså, största drömmen hade varit att alltså, vi har pratat lite löst om det så där. Vi ska inte liksom hoppa ut i något som inte stämmer så, men det hade ju varit grymt att få avsluta i IFK tillsammans med det gänget som var ett tag liksom, som vi hade där. Typ att jag, Mackan och
Pontus
och Gurra skulle kunna komma hem och spela Göteborg ihop en gång till. Det hade ju varit det hade varit fantastiskt. Och IFK har alltid varit och kommer alltid vara nummer ett för mig, så att det hade varit grymt.
Du twittrar ju den här där. Har ni fått instruktioner sådär från klubben om vad ni får säga och inte får säga? Just i sociala medier.
Ja, alltså, jag tror de har nämnt det någon gång. Precis. Nej, men då, fast då var inte jag närvarande. Men jag tror inte det var så här. Jag tror de bara har sagt typ att alltså, använd ditt sunda förnuft liksom. Alltså det är klart att alltså, du fattar ju själv vad du inte kan. Alltså det som sägs bakom stängda dörrar sägs ju bakom stängda dörrar för en anledning. Så det finns ju en anledning till att du pratar, alltså, om du har ett möte och du stänger dörren bakom dig liksom, det finns en anledning på grund av
det.
Ja, men precis. Så då ska ju det givetvis stanna där. Så att, det var det mest varit så att saker som är tänkt att stanna mellan truppen eller mellan klubben, alltså, eller i klubben eller i laget eller mellan dig och din tränare eller mellan dig och sportchefen, alltså, det stannar privat liksom. Annars så tror jag det är relativt fritt fram att bara göra som du själv vill.
Jag kollade ner på Mönchengladbach förra säsongen, för då tippar man en hel del på er och man tänker att de är gynnade. Så då kollar jag lite sådär hastigt ibland och då tänkte jag, fan vad Oskar är offensiv, man är ju uppe hela tiden med avslut sådär. Men då var det ju Nicke Hanke.
En komplimang till Mike.
Vad är det mest olagliga?
Shit, det tror inte jag kan säga här. Jag skojar bara. Vad stod man har gjort? Riktigt bra fråga. Kört för fort har jag gjort några gånger. För det är lite så här, man lockas ju lite när man bor i Tyskland liksom, så kör du på autobahn och så är det fritt. Och sen så kommer du in liksom där det är avfart och påfart, så ska det plötsligt sänka ner det till 100 liksom, och 200 meter senare så får det fritt igen. Så det är klart, ett par kort har jag tagit av mig i bilen. Sen som ung, Vi har ett utomhusbad i Skövde. Nu kommer jag paja. Om det nu är så att det är någon från Skövde som lyssnar på det, så kommer jag paja för den yngre generationen där. Men vi hade ett utomhusbadhus har fortfarande i Skövde, som vi alltid på somrarna stack upp till på nätterna och så planka in typ och hade lite skoj där inne typ. Ganska harmlöst egentligen. Alltså, vad fan gör det liksom? Det är två poler som hoppar in liksom. Grillar lite och sånt där. Nej, verkligen inte. Så att jag är nog ganska lugn på det området, tror jag.
Några snabba handlar. Det var inte någon tid.
Frukost. Eller mat. Tänker mat eller? Svensk husmanskost. Stekt fläsk och raggmunk. Och lingon. Den tyska, vad säger man, cuisin är väl inte högst upp på min lista, kan jag säga. Men svensk husman, typ stekfläsk, raggmunk, pannbiff, potatismos, det slår allt.
Favoritbok.
Herregud. Nu är jag ju såhär så klisché fotbollsspelare, så jag har inte läst jättemycket böcker. Jag läste Stig Larsson. Som tur var så läste jag Stig Larsson trilogin innan det kom ut på film. Och de böckerna var fantastiska. Så att, det är väl de. Eller Kalle chokladfabriken. För det var första boken jag läste.
Men kör Stig Larsson eller
förra. Ja, precis. Ja, men det låter lite mer bildat. Nej, men Stig Larsson-trilogin, ja. Jag hann läsa klart. Jag läste tredje, jag läste sista boken precis innan första filmen kom. Grymma böcker. Alltså de hade verkligen så här. Jag har lite svårt att koncentrera mig typ när jag läser en bok, men det var verkligen så här, man dammar igenom den liksom. Mm. Boom. Så att grymma böcker.
Och lite TV-serie.
Oh, där har du mitt stora intresse. Där, det där är svårt.
Man kan välja tre.
Mm. Sopranos 1. Ja, James Gandolfini. Ja, Sopranos 1. Förbrydelsen, brottet. Ett på svenska, dansk serie.
Mm.
Den tar jag där också, också uppe i toppen. Sen har vi, det är svårt, Game of Thrones, Entourage, House of Cards.
Ja, du har sagt många
timmar. Ja, vi tar Entourage, tar vi.
Ja, ja då. Sen något vi inte vet om det.
Något inte vet. Jag sjunger som en gud. Okay. Dansar som en gud.
Då är det klart, Kevin Walker idag.
Nej, det är inte riktigt mig. Sjunger och dansar som en gud. Så.
Ja, okej. Okay. Vem ska intervjua härnäst? Svensk fotbollsspelare.
Som du ska intervjua härnäst?
Ja.
Branne kan jag inte säga, för det ska du ju.
Mm.
Ola.
Tror du han har ställt upp?
Ja, ja. Ola är kul.
Vad ska du göra efter din fotbollskarriär?
Förhoppningsvis flytta hem till Göteborg. Och hitta, om det inte har någonting med fotbollen att göra, så vill jag hitta ett yrke som tillfredsställer mig på samma sätt som fotbollen gör.
Vad tror du
det kan vara? Svårt, alltså jag har inte tänkt så mycket på det än. Men både jag och min fru har väldigt stort matintresse. Restaurang hade varit, fast det, Sandra säger alltid, så jävla mycket arbete. Men och långa nätter. Ja, men man vill ju ändå vara med liksom. Men restaurang tror jag hade varit grymt.
Nice, tack för stället.
Ja, ingen fara.
Jag tackar för att ni har lyssnat, och nästa vecka kommer en svensk landslagsmålvakt att bli intervjuad i Aspelins arena. Prata om avsnittet med hashtaggen Aspelins arena. Om man skulle beskriva Oscar i detta avsnittet hade man väl använt sig av uttrycket han är Ken. Hur som helst så hittar ni mer information om podcasten på aspelinsarena.se, och ni kan kontakta mig på gabriel.aspelin@aspelinsarena.se. För att säkra upp så att ni inte missar några avsnitt, så glöm inte att prenumerera på podcasten. Återigen, tack för att ni har lyssnat, och vi ses nästa vecka. Hej då!